En fjällbotanisk trädgård vid Vindelfjällen. Ett humlemått i en gammal snickarverkstad i Falkenberg. Och en naturfotograf i Weberöd som vet hur man berör med sina bilder. Det här är Naturmorgon från den 29 augusti 2026. God morgon och välkomna till Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Jag heter Joakim Lindvall. Ja, hur tar man en naturbild som fångar just den där känslan som man hade när man såg det på riktigt? Kanske en räv i motljus på en lite fuktig äng en tidig augustimorgon? För min del brukar det alltid sluta med något suddigt som inte alls motsvarade det där förtrollade ögonblicket som jag kände när jag såg det på riktigt. Men dagens gäst, naturfotografen Denat Lahi, vet hur man komponerar en bild som talar till oss. Vi ska strax anropa honom och morgonens fältreporter Lena Näslund. Sen ska vi ta hissen upp på 10:e våningen för att kolla på en fjällbotanisk trädgård.
Vi trycker på knappen.
Och så får vi se, den öppnas direkt.
Ja, så och vilken våning ska vi välja?
Vi väljer nummer 10.
Det är högt.
Det är några meter vi ska upp, men det går ganska snabbt.
Ja, en höghöjdsträdgård kanske man skulle kunna kalla den. Fjällbotaniska trädgården i Hemavan. Vi får se, men det blir nästa timme det. Men nu måste jag nog sänka rösten lite här, för nu ska vi nämligen anropa morgonens fältreporter Lena Näslund i utkanten av samhället Weberöd strax öster om Lund. Lena, vad hände där?
Just nu är det väldigt stillsamt, men jag sitter i en ganska brant sandsluttning med betesmarker nedanför mig. Där alldeles nyss så låg det en hel flock med kor och sov så det brakade här. En ensam dovhjort har gått och betat i kanten ifrån några buskar. Och alldeles bredvid oss så har vi grävlinggryt. När vi kom på morgonen så kom det en grävling med bestämda steg upp för den här kullen på väg hem förmodligen från nattens jobb. Och smög här nere. Just nu är det väldigt stillsamt så vi får se om de tittar ut något mer eller om de har gått och lagt sig för dagen.
Ja. Vilken bra början på en naturmorgon.
Absolut. Det är lite känslofull morgon med dimmorna som håller på och lättar faktiskt. Ja. Nu redan när solen går upp.
Och det där grävlingsgrytet, det är också någonting då som din gäst Denat Lahi, naturfotograf, har fotat.
Precis, här har Dena tagit jättefina bilder på grävling. För det är en fin stig som kommer emot oss där vi sitter här nu. Liksom ovanpå själva grytet. Och där kommer grävlingen fint in i bilden.
Spännande, Lena. Vi får se vad som händer när du kommer tillbaka om en liten stund. Alltså Lena Näslund, morgonens fältreporter. Man vill nästan inte lämna det där vid grävlingsrutet. Men vi kommer snart tillbaka till dig, Lena. Och din gäst Denat Lahi som alltså är naturfotograf och har fotat jättefina bilder. Bland annat därifrån det här grävlingsrutet. Och jag kan redan nu säga att vill man se Denats bilder så kan man titta på Naturmorgons hemsida. Där har vi lagt upp en del av hans bilder. Och vill du höra av dig till programmet så gör du det genom att mejla till naturmorgon@sverigesradio.se eller skriv något på våra sociala medier där vi heter Naturmorgon, kanske med en naturbild eller något annat. Men nu ska vi göra en tillbakablick till förra lördagen då vi sände hela programmet från Billudden i Norduppland. En av de medverkande var Andreas Press som presenterades så här av min kollega Mats Ottosson.
Du har ju tagit dig hit hela vägen från Umeå där du bor och jobbar. Biolog, växtekolog, jobbar på SLU. Och kom ner enkom för det här programmet, för det här är ju din plats på jorden ändå.
Ja, absolut. Det är en plats som jag gärna återvänder till också. Så det var tacksamt för mig att få en anledning att åka ner hit.
Jag sa att du är växtekolog, men du är också väldigt intresserad av insekter, inte minst fjärilar. Och jag har fått en känsla av att det verkar, det du tycker är allra roligast är lite grann där de två världarna möts.
Ja, men det är ju väldigt intressant att kunna ha ett botaniskt perspektiv när man börjar hålla på med insekter, inte minst fjärilar. De flesta fjärilar är växtätare som larver. Och då kan man då känna till vad de har för värdväxter och sen så kan man ut och leta efter dem där växten finns.
Ja, så där lät det alltså förra lördagen när du var med i Naturmorgon från Billudden, Andreas Press.
Mm. Jo, vi hade en fin morgon där ute i mina gamla barndomstrakter.
Ja, det hade vi verkligen. Men du hade lite bråttom där, Andreas, när du skulle från Billudden. Du skulle åka hem till Umeå där en farlig fart. För det var en grej som du gärna ville hinna göra innan helgen var slut. Berätta.
Ja, precis. Jag håller ju på och letar fjärilar väldigt mycket på min fritid uppe i Umeå och Västerbotten.
Mm.
Och det såg ut att bli bra läge då på lördagen. Så att jag ville väldigt gärna komma hem, hinna sova en stund och sen ut i skymningen och spendera de mörka timmarna letandes efter fjärilar. Mm. Och jag hade känt där på att jag skulle kunna få in min 999:e och eventuellt även min 1000:e art i Västerbotten.
Exakt, för det är ju det som är lite av din hobby då. Du samlar fjärilsarter, kanske man kan säga då, i Västerbotten. Och då är det förstås både dagfjärilar och det som man kallar för nattfjärilar.
Mm. Det blir nästan bara nattfjärilar. Dagfjärilarna är i förhållande till nattfjärilarna en väldigt liten grupp.
Mm. Okej, okay. Och har du sett alla dagfjärilar eller?
Alla som är bofasta i Västerbotten har sett.
Mm.
Så det är 58 stycken. Och sen finns det några som kan komma när de har bra år att de dyker upp i Västerbotten men inte klarar att ha bofasta populationer.
Mm.
De saknar jag ännu.
Mm. Okej, okay. Men det finns ungefär då drygt eller kring 1250 kända fjärilsarter i Västerbotten. Och de allra flesta av dem det är ju såna här då, alltså som man kallar för nattfjärilar.
Mm.
Okej, så då tog du ditt pick och pack och åkte upp till Umeå och Västerbotten efter den här sändningen på Billudden för att du eventuellt då skulle kunna få se ja, men din 1000:e fjäril och den 999:e. Berätta Andreas, hur gick det?
Ja, men det gick, det blev lite snopet, kan komma till det, men det gick. Och, ja, men jag åkte ut med två goda vänner som också håller på med fjärilar och vi tände upp våra lampor, hade ut lakan för att ha någonstans fjärilarna kan sätta sig. Och sen är det väl man springer runt där och jagar efter de som far iväg och sen sitter man och tittar vad som kommer och landar. Och efter en, ja, det var innan tolvslaget så det var samma dag så kom vad jag trodde var min 999:e art, ett bredbandat bandfly.
Bredbandat bandfly, blev det din 999:e eller?
Ja, så trodde jag.
Mm-hmm. Mm.
Men när jag sen på morgonen i söndags rapporterade fjärilarna jag hade noterat där ute så hörde en kompis av sig och gratulerade till mitt 1000:e fynd. Och då blev jag väldigt förvånad och tänkte om jag hade rapporterat något fel.
Mm-hmm.
Men så såg jag att tidigare under kvällen så hade även den 999:e arten. Det var en roströd fältmätare. Det är en ganska vanlig art som jag har sett mycket.
Mm-hmm.
Men visade sig bara på andra platser än Västerbotten. Så att det blev lite snopet. Det blev inte den där liksom att jubla i fält som jag hade kanske föreställt mig att det skulle bli.
Men vad då? Den här, vad sa du? Roströd, vad sa du? Vad heter den?
Roströd fältmätare.
Fältmätare. Okej. Okay. Men hur då? Hur menar du? Hur kom den in i bilden?
Ja, men vi hade en sån tidigare under kvällen, eller till och med två. Och jag hade bara inte koll på att jag inte hade sett den förut i Västerbotten. Det är en väldigt vanlig art, så jag bara antog att jag hade sett den.
Okej, okay, så du visste inte om att du inte hade den på listan så att säga. Så rapporterade du in den och sen då så såg du också det här bredbandade bandflyet och som blev din 1000:e art, men du visste inte om det liksom i realtid där ute på natten när ni fångade.
Men jag var glad att det var i den ordningen så att det inte blev en art jag inte ens hade koll på att jag inte hade sett som blev den 1000:e. Så det var i rätt ordning de dök upp i alla fall.
Okej, så du fick fira där lite i efterhand då?
Ja, jo, så blev det. Jag hade inget att fira med. Jag hade inte liksom köpt den där flaskan med champagne. Det gick lite snabbare än vad jag kanske hade tänkt att få in två arter på en gång där.
Okej, men hur...
Nej, men så vi gick ut ett gäng fjärilsentusiaster och åt på kvällen i alla fall. Så vi fick fira.
Okej, ja, men grattis då får man säga i efterhand här.
Tack så mycket.
Andreas Press som jag pratade med igår och som alltså fick se sin tusende fjärilsart i Västerbotten trots att han nästan inte visste om det. Och det bredbandade bandflyet som blev jubileumsarten är en snygg lite beigefärgad fjäril med mycket fina orangesvarta bandade bakvingar. Sök gärna upp den på nätet om ni är nyfikna på hur den ser ut. Men nu sänker vi rösten lite grann igen och anropar Lena Näslund i Veberöd Öster om Lund. Hallå Lena, hur går det? Ser ni någon grävling där?
Nej, det har inte varit några grävlingar ute nu. Nu börjar det ju bli rätt så ljust. Och det är att Lai har suttit med sin kamera och spanat in dovhjortar och lite ormbunkar.
Kossar också. Ja, det är verkligen härligt här ute.
Ja, det är ju otroligt, en otroligt lugn och stillsam morgon. Men alldeles nyss så kom det och svepte lite vind. Och den ligger, kommer från rätt håll.
Ja, precis.
För att inte grävlingarna direkt ska uppfatta oss. Om de inte hör oss prata förstås.
Ja, alltså om vinden är rätt så kan det hända att vi ser en grävling.
Du har ju suttit här och fått väldigt fina bilder på grävling. Vi tittar i kameran här på en som kommer precis rakt emot dig.
Och då var det ju så att jag hade märkt att det gick en stig ut från ett av dessa hål. Och då satte jag mig ungefär 20-25 meter bort. Och jag lät grävlingen försiktigt komma mot mig istället för att försöka jaga den. Och då så kom den nästan bara 5 meter bort från mig. Och så stannade den rakt framför ögonen på mig. Och i 2 minuter höll den på och bara blicka på mig. Och försökte nosa och se vad tusan är det som är framför den. För de har ju inte så bra syn. Utan de använder ju mest näsan för att förstå.
Just det, och de använder ju näsan både för att liksom vädra med, men sen är det ju ett bra bökverktyg också.
Ja, precis.
Men du, det är ju ett ganska, ser ut att vara ett ganska stort gryt, och det är ju alltså en riktig sandås som vi sitter i kanten av.
Ja, det är ju 5 stycken väldigt stora hål. Och jag har ju sett grävlingsgryt som kan ha upp mot 8 stycken och så. Men då är det ofta några stora, några små. Medan här är det verkligen aktivitet vid varenda en av hålen. Och jag är rätt så säker på att de har ungar här också. För man ser massor med spår och aktivitet runt hålen.
Ja, det ser väldigt slitet ut området runt de här hålen. Jag tänker att om jag skulle sitta här så skulle en drömbild vara att få ungarna som leker ovanpå grytan.
Ja, det hade varit en dröm. Ja. Alltså, ungarna är så härliga att fota. Jag har lyckats fota dem innan, men inte framför ögonen. Utan då har jag använt lite andra tekniker.
Ja, med
kamerafällor och så. För just ungarna är ganska roliga, för de kan komma ut när som helst på dagen. Det kan vara 2 på dagen mitt i solljuset. Och det föreställer man sig inte riktigt med grävlingar. De är ju mest nattaktiva. Men ungarna har inte så bra koll på schemat. De har inte lärt sig att de ska vara nattaktiva.
Det är när det liksom pockar på och de känner att de inte pallar och hänger där inne, så de måste de ut och leka.
Exakt.
Ja, men du, grävlingen då, vad känner du inför det här djuret?
Alltså, i början när jag började fota grävlingar ungefär 2 år sedan, så var jag ganska rädd för dem. För det är mörkt ofta när man ser dem, och de kan se lite läskiga ut. Väldigt mycket kontrast i ansiktet och så. Men nu när jag ser en grävling så så blir jag väldigt glad. Och jag förstår ju att de är väldigt söta. Och de är små och mer rädda för mig än vad jag är rädd för den.
Ja, det finns ju de här myterna om att man ska lägga äggskal i skorna.
Ja.
Sådär,
ja, jag har hört det mycket.
Att de biter tills det kraschar i benet.
Liksom. Ja, så är det alltid när jag lägger upp någon bild på en grävling är det någon som kommenterar det. Och jag tycker det är kul att kunna visa upp grävlingen i ett bättre ljus. Och ge den ett bättre rykte. Jag tycker det är viktigt.
Mm. Men du, när man hör grävlingar så kan det ju låta ganska... ganska våldsamt då, så där. Har du hört grävlingar mycket?
Nej, det har varit ganska tyst när jag fotat.
Men jag ska be Martin som är tekniker i studion i Växjö och spela upp lite inspelat grävling ljud. Det här är en lite upphetsad grävlinghanne som är på gång inför parning. Jag har hört grävlinghannar som slåss, så det låter inte så gulligt. Men jag tänkte vi fortsätter att lyssna lite på fortsättningen av det där. Och nu är honan med i bilden också. Sådär, så var det över. Men det är ju lite samma, man liksom smyger in och spelar in med ljud. Som när man sitter och smyger med kameran. Så att man kan ju liksom komma ganska intimt med djuren.
Ja, jag tycker det är det som är så häftigt. För ofta när man ser en grävling eller så kanske man bara gör det i någon sekund. Men när man verkligen kan förstå hur man ska komma nära dem, då blir det en helt annan upplevelse än att bara råka stöta på en grävling i några sekunder.
Mm. Hur gör du för att hitta grävlinggrytan?
Alltså jag har ju hittat ungefär 40 grävlingsgryt nu. Och det mesta är ju bara att vara ute. Du kommer inte hitta ett grävlingsgryt från datorn eller från hemmet. Utan det gäller bara att gå ut och förstå hur grävlingar väljer sina platser. Mm. Det kan till exempel vara som vid sluttningen här. Ofta om det är sandigt och så har de lätt att gräva.
Just det, för det kan vara ganska stora gångsystem. Och...
Ja, de kan ha väldigt stora tunnelsystem där ute, där nere.
Ja, vi ska återkomma lite grann till hur det kom sig att du började fotografera. För med dina 18 år så är du nybliven medlem i Naturfotograferna och är den yngsta naturfotografen i föreningen. Men det återkommer vi till.
Det ser vi fram emot. Lena Näslund, alltså morgonens fältreporter i Veberöd, öster om Lund, vid ett grävlingsgryt tillsammans med Denat Lai, som alltså är naturfotograf. Det här är ju Naturmorgon i Sveriges Radio P1, och det har blivit dags att ge svaret på förra veckans naturfråga som löd så här. För 10 år sedan så landade denna bevingade, håriga långflygare mitt i nyllet på en känd fotbollsspelare. Ett silvervitt Y är en avgörande detalj i dess signalement. Det gäller dock inte den tidigare livsfasen, då är den grön och har en glupande aptit. Och vem var det då som landade mitt i nyllet på en känd fotbollsspelare? Så här lät det i Danmarks radio under fotbolls-EM i Paris 2016 när Portugal spelade mot Frankrike och Portugals superstjärna Cristiano Ronaldo blev skadad.
I ögonblicket ligger Ronaldo in på mitten. Jag tror alltså han må uppge att spela vidare, Cristiano Ronaldo. Det vill vara en kämpe bit för Portugal. Det är den skada han fick där han blev väldigt av.
Ja, medans Cristiano Ronaldo satt där i gräs och vred sig av plågor så passade en nattfjäril på att landa precis vid Ronaldos ena öga som då var tårfyllt. Men vilken art var det som stal showen? Jo, ett gammafly vars signalement är ett silvervitt snekligt y eller ett grekiskt gammatecken. Och de som listade ut det och hade turen att bli dragna i högen av rätta svar, det är Frida Torselius i Älvsjö, William och Hanna Fjällborg i Luleå och Ann-Helén Harnesk i Koler. Grattis alla tre! Så här skriver Maria Holst på Gotland. Svaret är gammafly. Den har gjort mig glad många gånger genom åren. Jag är inte värsta fjärilsproffset, så min första reaktion när en oansenlig gråbrun fjäril kommer fladdrande är typ åh nej, ännu en sån där som är omöjlig att skilja från en massa andra. Men så har jag fått syn på gammatecknet och då genast blivit på gott humör. Men hej, där, dig känner jag ju igen, skriver alltså Maria Holst. Och Maria Persson från Lund konstaterar följande. Gamma liknar y om man skriver det med liten bokstav, gemen. Och det där är ju helt rätt. Om man skriver gamma med stor bokstav, versal, så liknar det mest ett halvstort T eller något. Man skulle kunna tänka sig att gammaflyts tecken på ryggen skulle liknas vid det grekiska tecknet för y, alltså ypsilon. Men det tecknet liknar inte heller riktigt det fjärilen har på ryggen, så gammaflys tecken beskrivs nog bäst just av ett litet gammatecken. Annars, skriver Maria Persson, kanske det hade hetat ypsilonfly. Ja, en rolig betraktelse. Men nu är det dags att lära sig mer om gammafly och det ska vi få göra med hjälp av Lisa Henkov.
Alltså jag har haft lite besök på min balkong, till exempel persiljan här. Den var jättefin ett tag. Sen var det någon som åt upp alla bladen, alla bladskivorna. Och basilikan här intill har också blivit knaprad på. Och dessutom, ja, de har inte rört tomaterna. Men den här fina lobelian med alla blommor, den förlorade så många blad. Och när jag skakar på den så ramlar det ur en grön larv. Och ja, jag säger inte vad jag gjorde med larven. Den fick leva vidare på andra ställen. Men jag hittade sen, när jag städade, lite bakom här, där jag har lite olika saker, så hittade jag en puppa. Och sen en puppa till. Och en till. De la jag i en liten nätpåse som fick hänga här ute. För jag tänkte att jag är ändå nyfiken på var den där gröna larven, var den kommer ifrån, vad det var för någonting. Och nu har pupporna kläckt. Jag vet inte hur lång tid det tog, det kan inte ha varit många veckor. Nu ska vi se om det är någon som vill flyga ut. Men jag kan redan se att det är en brun fjäril. Och det är inte en dagfjäril, för den har inte vingarna ut, rakt ut, utan den har, som man säger, taklagda vingar. Så vingarna är lite mer lagda baköver. Och där har vi en. Nu ska vi se. Oj, nu flyger den. Nu ska vi se här. Jag tittar ner i påsen. Där sitter det en. Oj, den satt väldigt nära här. Nu flyger den. Oj, den flög iväg. Det gick lite väl fort. Jag tänkte jag skulle beskriva nämligen hur de ser ut. Så nu försöker jag beskriva den som flyger här.
Ja, de är snabba, gammaflyna. Artkännetecknet är en vit krumelur på vingarna som ser ut som ett gammatecken eller ett lite svängigt y. Själva fjärilen är hårig och brun i olika nyanser och när de sitter still kan de se ut som en avbruten kvist med sin punkiga frisyr på huvudet. Gammaflyn är skickliga flygare. De tillbringar vintrarna runt Medelhavet och i maj-juni flyger de norrut. De tar höjd i skymningen och när de hittar en vind med lagom kraft och rätt riktning tar de fart. Beräkningar visar att de flyttar lika snabbt norrut som en lövsångare gör, tack vare att de hela tiden noga väljer att hålla sig i gynnsamma luftströmmar. De förökar sig här hos oss. Larverna lever på en mängd olika växter och vissa år när det är extra många gammaflyn kan de skada skördarna och då bekämpas de också. På hösten flyger gammaflyna åter söderut och då är de 6-7 gånger fler än de var när de kom hit. De klarar inte vintern här i Sverige, berättar biologen Lars Pettersson på Lunds universitet som har ingått i ett internationellt samarbete kring gammaflyns flyttmönster. Å andra sidan klarar gammaflyn inte heller torkan och hettan i Medelhavsområdet på sommaren, men där är det perfekt att tillbringa vintern. Hur de, med sina små lätt kroppar och minimala nervsystem kan veta vart de ska och flyga så effektivt. Ja, det vet man ännu inte i detalj. Så det här flyt som sitter i en nätpåse på min balkong, det kan alltså ha kommit, dess förälder kan ha kommit från Afrika någon gång tidigare i sommar. Och så har larverna levt och frodats här på balkongen och det har varit periodvis ganska varmt, uppåt 30 grader. Men det har kanske bara varit trevligt för de här larverna. Och sen har de förpuppats och uppenbarligen så har de klarat att också kläckas ur puppan i min lilla nätpåse. Och själva puppan var mörk och som en lite spinn runt om som liksom fäste puppan vid olika växtdelar och små torkade löv eller någon liten kvist av den här lobelian till exempel. Men jag har faktiskt också sett gammaflyn som har varit här på min jätteverbena som är blommar så rikligt och som är en riktigt bra nektarväxt för bland annat nattflyn. Och där har jag kunnat konstatera att det faktiskt är gammaflyn som har varit där också. Och då ser de nästan ut som en liten kolibri när de surrar över blommorna och fäller ut sin långa sugsnabel.
Det rapporterade Lisa Henkow från sin balkong i Växjö. Men nu ska vi till en gammal snickeriverkstad i Falkenberg, för där hände det grejer. Vi fick nämligen in ett mejl till naturmorgon@sverigesradio.se där det står så här. Hallå, jag har en snickeriverkstad från tidigt 1900-tal. Storstädade där häromdagen och bakom en av manluckorna till drivhjulet på fräsen hittade jag detta bo. Som ni ser på bilderna, är det ingen hemma, men vem har bott här är min fråga. Kunde se något spår av någon skalbagge gissar jag på. Men konstigt att med ett så stort bo som jag inte har märkt något av, hur är det möjligt? Hoppas det inte är någon skadlig individ. Tack på förhand, hälsar Johan Kvarnström i Falkenberg. Och så har då Johan skickat med bilder som man kan se på Naturmorgons hemsida med någon slags långa vita korvar och något spinn. Och, ja, det där undrar man ju onekligen vad det är för någonting som har bott där bakom manluckorna. Det är alltså en slags lucka till fräsen i Johans snickeriverkstad. Och för att få svar på det där så säger vi nu god morgon till dig, insektsexpert Moa Pettersson. God morgon.
God morgon, god morgon.
God morgon, god morgon. Ja, vi skickade ju de här breven då från Johan och bilderna till dig, Moa. Vad är det som hände här i Johans snickeriverkstad?
Jo, men det är ju ett bo som man har hittat, eller förpuppningen av en insekt som heter humlemott. Mm-hmm. Och man kan väl säga att det är en fjäril som kommer ha två bon genom sitt liv. Larverna, eller den fullbildade honan som är parad, hon kommer söka upp ett bo av humlor. Mm-hmm. Många fjärilar heter ju vad de äter, alltså till exempel nässelfjäril eller tistelfjäril. Mm. Men det är alltså inte växten humle, utan humlor.
Ja,
går okay. Även ibland på getingar.
Mm, mm.
Och då lägger den här fjärilshonan sina ägg vid det här humleboet, så kommer fjärilslarverna ta och börja äta dels av humlenas eget matförråd, men även gå på humleägg och humlelarver så småningom, så de kan ju totalt ödelägga ett humlebo. Mm. Och sen kommer de vandra gemensamt iväg då och bygga det här som han har hittat.
Okej, okay. Så humlemått, det är alltså en slags fjäril?
Ja.
Ja, hur ser den ut? Den vuxna?
Liksom den vuxna, fjäril. Ja, men den är... Ja, men i vilande ställning så ser den lite avlång ut och är ungefär 1,5 till 2 centimeter lång och är gråspräcklig. Och hanarna kan man se, de blir väldigt vackra för de är ljusa fram till främre halvan och så mörknar de gradvis till en mörkgrå färg på baksidan och ja, lite spräckliga med prickar och tväränder.
Mm. En ganska vanlig fjäril.
Ja, och den är ganska vanlig att man hittar den inomhus också. Eftersom det är inte helt ovanligt, i alla fall när man bor i lite äldre hus som jag har gjort tidigare, att man har lite möss som springer i väggarna och humlor lägger ju gärna sina bon i gamla musgångar och liknande. Och det är framförallt en art som heter hushumla som bygger sina bon i husväggar, och då kommer ju även de här fjärilslarverna dit och sen kommer vandra iväg. För när de har ätit upp det här humleboet så tar alla syskonen där av fjärilslarverna och vandrar gemensamt iväg för en förpuppning.
Ja, men alltså det här är ju superspännande. Nej, vi måste hänga kvar här lite, Moa. Mm. Så liksom honan, hon lägger sina ägg då i ett humlebo och sen så utvecklas äggen till larver och då sätter de igång och smaskar i sig allting som finns där i det här humleboet då.
Ja, så det är ju både humlernas matreserver men även humleägg och humlelarver. Och dessutom så spinner de ett spinn då, alltså som ett spindelnät, fast det är lite mer ja, nästan sockervaddsartat. Så det blir också väldigt svårt för de vuxna humlerna att röra sig där inne. Så att det var ju en fråga om det var en skadeinsekt, och det är ju inte en skadeinsekt om man är människa, men det är ju väldigt besvärligt om man är en humla.
Ja, precis. Men okej, då har larverna då liksom tagit över det här humleboet och käkat upp det som finns att käka upp. Och sen då, så, för det är inte det som Johan har sett och fotat och tagit bilder på. För sen då, så larverna, när de har blivit larver då tillräckligt stora, då vandrar de iväg liksom som en armé där, föreställer jag mig, liksom någon tropp iväg någonstans.
Ja, precis. Det är ju lite roligt för att många andra insekter, då kan ju larverna eller de här syskonskaran leva tillsammans när de är små och sen brukar de spridas lite för vinden. Men här så tar de gemensamt och uppsöker en plats där de vill spendera vintern. Och det är då de har spunnit de här långa vita korvarna som sitter ihop där bakom den här skivan som man hittar.
Ja, okej. Okay. Så precis. De har stuckit iväg någonstans då från humleboet och sen då det som Johan har sett bakom den här luckan. Det är ju precis som du sa, långa vita korvar. Och vad är det för någonting då?
Ja, det är larverna som har spunnit ihop sig som en sovsäcksliknande struktur kan man säga, av det här spindelväv eller sockervaddsliknande materialet. Mm. Och det är ganska vanligt att det kommer upp frågor för just när folk börjar renovera och man bänder loss lite brädor och det kan bli oerhört segt, så det är ett väldigt starkt material och kan ju sitta kvar länge efter. Men nu såg vi på en bild att det fanns ju en larv också, en sån där benvit lång larv. Och då, så därför är det ju årets produktion då.
Just det, precis. Och då, de här larverna, de förpuppar sig i de här rören och sen så kommer det bli fjärilar helt enkelt.
Ja, och om det sker ute i naturen så brukar de ju kläckas någon gång framåt maj där. Men eftersom det ofta sitter i husväggar och liknande och vi värmer upp våra bostäder, så brukar man kunna hitta dem inomhus från ja, vintern och under våren.
Mm. Mm. Spännande, men de kommer alltså inte checka upp Johans snickeriverkstad från början av 1900-talet?
Nej, men det kan ju signalera kanske lite möss och annat sork.
Just det. Ja, men vad spännande, Moa Pettersson, alltså insektsexpert, och tack Johan Kvarnström som skickade in den här frågan och de här bilderna. Ha en fin lördag, Moa.
Ja, tack detsamma.
Hej då.
Hej då.
Hej då. Men nu ska vi tillbaka till Lena Näslund och Denat Lai, naturfotograf där i Veberöd öster om Lund, och då får man sänka rösten lite. Jag tänkte bara säga också, Lena, att den här bilden som ni pratade om, som Denat har tagit på Grävlingen, ni är utanför Grävlinggrytet där ju, den finns på vår hemsida och jag står och tittar på den nu, och Grävlingen tittar också på mig. Det är så häftigt att man liksom får kontakten genom bilden.
Ja, det är otroligt häftigt, för ögat är ju ofta väldigt centralt i bilder, eller hur, Denat?
Jag skulle säga att om någonting täcker ögat, spelar ingen roll hur bra bilden är, då är den bilden ganska värdelös. För alla känslor ligger i ögonen.
Mm. Men du är 18 år och har hållit på med naturfotografering i 3 år. Du började när du var 15. Hur kom det sig?
Alltså, det var egentligen en video på YouTube som väckte mitt intresse. Jag har egentligen aldrig varit naturintresserad innan dess. Det var mycket dataspel, sport och sånt. Men sen såg jag den där YouTube-videon, och jag har alltid varit intresserad av att skapa konst. Och då så bara klickade det med en kamera.
Så du hade varken varit i naturen eller hållit på och fotograferat?
Nej, det var helt nytt för mig. Jag brukar ofta skratta att jag inte ens visste vad en blåmes var när jag var 15. Så jag hade väldigt mycket att upptäcka. Och jag tror det var just det som gjorde det så extremt för mig. Att det just var, gick från 0 till 100 så snabbt.
Men du, då undrar jag. Alltså, för att komma i situationer där du kan ta, du har ju tagit jättemycket fina bilder, där du kan ta de här bilderna, så måste du ju ha ganska mycket kunskap om djuren och deras vanor. Och hur har det gått till?
Ja, alltså, man kan inte direkt söka upp någon video på hur man får jättebra bilder på lodjur eller så. Utan det handlar om att bara ge sig ut och våga testa, våga göra fel. För mig handlar fotografering mycket om fältarbete. Jag kan ju till exempel lägga 3 månader bara på att planera en bild. Och själva bildtagandet är ju bara det sista steget. Och jag tror det är just där magin ligger.
Men när du planerar då, gör du det ute i fält och liksom letar reda på?
Det är både och. Det är mycket fältarbete, att hitta platser och spåra och så. Men det är också hemma på datorn och med mycket planering med utrustning och så. Så det är en kombination.
Mm. Vilket är viktigast för dig då? Själva liksom, det tekniska utrustningen, att ta bilden eller själva djuren?
För mig är det nog djuren. Alltså utrustningen, man behöver inte ha den bästa utrustningen heller. Om man vet mycket om djuren man fotar, om man verkligen förstår hur de kommer röra sig, när de kommer röra sig, då kommer man få bra bilder oavsett om du har den senaste kameran eller en 10 år gammal kamera.
Mm. Men du började, för det var en fågelfotograf som liksom fångade in dig.
Ja.
Så du började också med fåglar.
Ja, precis. Alltså, när man går ut i trädgården till exempel, då ser man ju fåglar. Man ser inte ett lodjur eller så. Om man inte bor på någon galen plats. Så det blev ju såklart fåglar i början. Men sen så hittade jag den här räven då. Och så tyckte jag det var något så spännande med just däggdjur. Jag vet inte om det är en kombination av att de visar så mycket mer känslor än fåglar. Och samtidigt att de är just så sällsynta och svårdokumenterade.
Mm. Så då gav du dig med hull och hår in i rävarnas liv på något vis?
Precis. Jag hittade väldigt många gryt och spårade dem i flera månader. Och sen den sommaren då smällde det bara. Då fick jag kanske 20 av mina bästa rävbilder. Och det var ju väldigt spännande. Och det satte ju egentligen grunden för hela mitt fotointresse då.
Mm. Men det var det en rävfamilj som du följde där?
Jag skulle nog säga att det snarare var typ 3-4 rävfamiljer. Det är aldrig smart att lägga alla sina kort på just en familj. Men jag tror det var en familj specifikt som jag gick en morgon. Och då så fick jag en bild när en rävunge sov på ett par stenar.
Ja, vi tittar på den i kameran här. Den ligger så fint hoprullad med nosen mot svansen.
Ja.
Det ser ut som en säng.
Ja, precis. Det ser nästan ut som en säng av stenar. Och det var ju så häftigt, för jag vaknade ju då 4 på morgonen. Och det är något som jag inte var så van med att göra. Och så gav jag mig ut där och så cyklade jag ganska långt. Och sen så kom jag dit till grytet och så bara ligger massor med olika rävungar som sover på olika platser. Och det var helt magiskt.
Mm. Och du har ju också fina bilder när de leker. Jag vet inte, om vi ska lyssna på hur det låter ifrån rävungar. Har du hört den här ljuden?
Ja.
Kan du se liksom bilderna framför dig när du hör det där?
Ja, jag får minnen tillbaka till de tidiga morgnarna och kvällarna. Det är så häftigt. Och det finns ett annat ljud som jag tycker är så spännande, och det är när honan kallar upp ungarna från grytet. Då gör hon ett väldigt, väldigt speciellt ljud som man nästan inte hör med öronen. Och då så vet ungarna att nu är det lunchdags. Det tyckte jag var så häftigt också.
Okej, när hon har kommit tillbaka kanske med något byte.
Ja.
Ja, och du har ju underbara bilder när de leker. Vad är det man får tag på här?
Här leker de med en betongbit. Det är det som är så spännande också, att de bosätter sig precis intill människor också. Och här fightas de om vem som ska få leka med betongbiten.
Just det, en som har den och den andra är klart på språng efter. Ja. Och så brottas de.
Ja, exakt. Och det är också deras sätt att jag ser redo inför livet. Att brottas och leka.
Ja. Hur är det, rävarna, har de fortfarande en speciell plats i ditt hjärta?
Ja, men det har de alltid. Varje gång jag ser en räv så blir jag väldigt, väldigt glad. Och då rycker kameran upp direkt.
Mm. Du har inte fått nog med bilder på rävar?
Nej, det finns alltid fler bilder att få.
Mm. Men du, räven har ju en ganska stor repertoar av ljud. Så jag tänker vi kan lyssna lite grann på hur det kan låta. Det här är en hona som skäller. Lite kusligt.
Ja, jag känner igen mig ljudet.
Oh, vilket ljud.
Ja, fantastiskt.
Ja, och Lena, jag står och tittar på den här bilden med den här sovande rävungen. Alltså, har man sömnproblem, då ska man titta på den här bilden. Det ser så skönt och så mysigt ut. Den bara ligger där liksom helt avslappnad på den här gråa stenen som, precis som du sa, ser ut som en säng.
Mm.
Kul! Och nästa timme så då fortsätter ni naturligtvis. Kan du bara ge oss någon hint om vad kommer att handla då?
Ja, men jag tänkte att vi skulle prata lite grann om det här med djuren i stan. Mm. Det finns ju väldigt mycket djur i stan som de allra flesta kanske aldrig ser.
Idag träffar vi den unge naturfotografen Denat Lahi. För 3 år sedan såg han en film på YouTube om en kille som fotograferade fåglar. Han blev helt fascinerad, köpte en kamera och började också fota fåglar. Men snart dök upp en räv i trädgården. god morgon och välkomna till Naturmorgon i Sveriges Radio P1. Jag heter Joakim Lindvall. Ja, idag ska det bland annat handla om att ta känslofyllda bilder på natur i stan. Vi ska strax anropa morgonens fältreporter. Men vi ska också ringa till ett gäng mykologer som är i norra Jämtland för att kartlägga svampfloran där. Vi ska på en festival i Bärvaldhallen i Stockholm och vi ska till en fjällbotanisk trädgård i Hemavan.
Här har vi ju kvanne då, som är, det växer ju nästan överallt här i björkskogen. Men jag tänker att du ska få testa och smaka på den här.
Okej.
Okay. Ja.
Oj.
Ja, det kommer lite i eftersmaken där.
Ja, hur smakar kvanne? Om cirka 10 minuter så får du svaret. Men redan nu så får du svaret på var dagens fältreporter Lena Näslund finns och var då hennes gäst tar för sig.
Vi är i utkanten av samhället Veberöd. Jag och Denat Lai, som är en ung naturfotograf, den yngsta i föreningen Naturfotograferna, 18 år. Det är ju dag nu egentligen. När vi kom hit till det här grävlinggrytet där vi sitter, då var det precis att man kunde ana att det skulle ljusna lite grann. Och vi såg en grävling som var på väg tillbaka mot grytet.
Ja. Ja, det har verkligen blivit en fin morgon här.
Ja. Så har vi det, Jocke. Stilla, tyst. Ringduvorna pratar på. Vi hör korna lite grann som muvar ibland. Några dovhjortar har passerat förbi. Annars är det väldigt stilla.
Ja. Och dimman sitter lite lätt.
Den gör dig glad.
Ja, det finns en liten viss blå ton i hela himlen. Det tycker jag väldigt mycket om.
Ja, och det är ju det här. Annars så längtar ju många efter att solen ska gå upp och det ska liksom gassa på och bli varmt och skönt. Men
alltså jag tycker nästan om när det är disigt och helt stilla och så. Men det finns, solen är också härlig.
Ja. Du har hållit på och fotograferat i 3 år bara. Och startade från noll både när det gäller förhållandet till naturen och fotograferande. Men har du någon naturtradition i familjen eller sådär?
Egentligen inte. Alltså, jag har ju varit ute i naturen med familjen även innan jag började fota. Men det är inget extremt intresse. Så när jag tog igång det så var det ju många i familjen som blev nyfikna på mina bilder. Så.
Ja, din mamma har varit med vid det här grytet?
Ja, precis. Här där vi sitter har jag varit med morsan. Och då såg vi faktiskt en grävling. Och det var ju hennes första grävling. Så jag tar med dem på äventyr här och där.
Spännande. Ja. Du kanske lite grann av nöden tvunget, eftersom du inte har bil och körkort, så har ju du tagit väldigt mycket bilder i stan. Inte bara, nu är vi ju nära ett samhälle. Det är inte långt till samhället och vi är alldeles bakom Coop egentligen.
Ja, vi ser till och med villorna här.
Ja. Men du har varit ännu mer inne i stan.
Jag, just det du nämnde, att jag inte har körkort och att jag brukar cykla och fota. Jag tror det nästan är en superkraft. För många fotografer, de tror att man måste åka till dessa magiska ställen, naturreservat och så. Men det finns så mycket att upptäcka precis intill oss. Och jag har ju fotat rävar precis utanför Willys. Jag har fotat grävlingarna här precis utanför stan. Skogsmårdar i industrimiljöer.
Ja, alltså, vi måste stanna lite där vid skogsmårdarna. För alltså, jag tror att skogsmård är ett djur som väldigt få människor har sett. Väldigt många kanske inte ens riktigt vet att de finns.
Nej.
hur kom du in på skogsmården?
Jag var ute Och så stötte jag på en skogsmård. Och det, då hade jag då varit ute i 2 år. Hur många gånger som helst. Och jag har alltid hört om skogsmården. Men den är ju så mystisk. Det finns ändå ganska många skogsmårdar. Det är bara att de är så svåra att se. Jag har ju hört om... jag har jägarkompisar som har varit ute hela sina liv i skogen. Och aldrig sett en skogsmård. Och då gjorde jag det nästan till ett projekt att... kan jag lyckas fota en skogsmård som inte är i skogen? Och det var där intresset kom för urbana naturbilder.
Mm. Men du, hur gjorde du då för att veta ändå var du skulle kunna hitta skogsmårdar inne i den urbana miljön?
Det var så, först hittade jag spillning av mården.
Hur visste du att det var mårdspillning?
I början så trodde jag faktiskt det var räv. Så jag lämnade den platsen helt i det här industrimiljöområdet. Men sen så la jag upp en liten åtelkamera och så såg jag att det var en mård. Och så såg jag att den hade en väldigt bestämd stig genom ett par stenrör, sprang den igenom. Och så började jag leta mer i det området och hittade till och med deras bo i detta industriområdet.
Okej. Hur hittade du det?
Det var egentligen med en kamera som filmade dem. Och då så hörde jag en unge i bakgrunden.
Ja, men du, då måste vi lyssna lite på hur det låter om mårdungar. Var det något sånt där du hörde?
Det var precis så. Jag tror det är det som är, det var något häftigt i att... jag har alltid föreställt mig att mården ska bo i något träd, i någon håla eller så.
Men det är väl ofta det de gör?
Exakt. Ja. Men just den här mården bodde ju i taket av en övergiven lada. Liksom. Det var något häftigt med det ändå. Att se hur de anpassar sig så mycket.
Mm. Här har du en bild på... det är de här rören.
Ja.
Cementrör och så är det massa små rör inuti. Och så ovanpå där så ligger...
där sitter mården. Och den använder då de här rören för att markera sitt revir. Vilket jag tycker är jättehäftigt. Och sen så har vi den här röda plåtväggen i bakgrunden. Och den här bilden har jag ju planerat väldigt länge. Och jag står ju inte och fotar det för hand. Utan jag har ju byggt ett system med kameror och blixtar och sensorer. Som känner av när mården går in i scenen på de här rören. Och då så fotar den det automatiskt. Och det är just det, som att mården är så skygg som jag måste göra det.
Just det, för annars om du hade stått där, då hade
den aldrig kommit i närheten.
Den inte kommer fram.
Exakt.
Men här har vi ju verkligen det här som du pratade om, ögat.
Ja.
Att den tittar rakt på oss med det här. Så den har ju ett sånt otroligt vackert huvud med det här alldeles, det är som en trekant.
Ja, och den har ju en så avlång kropp också, huvudet är ju bara en pytteliten del.
Ja, just det, med ganska stora öron och som de här ögonen som man känner hur, att det här är ett bestämt djur.
Ja, ja men den är så gullig.
Och sen den här vita,
ja, bröstet,
haklappen.
Och det som är intressant är att man kan använda bilder på bröstet för att se olika individer. Och på så sätt kunde jag känna igen att det här är mamman eller det här är ungen. Vilket var väldigt spännande.
Just det. Och du satte inga kameror uppe vid själva boet? Utan...
nej, exakt. Jag var väldigt rädd för att störa mården. Så jag satte inga kameror i närheten av boet. Istället så satte jag kameror på stigar som ledde till boet. Och det är det jag brukar göra med grävlingar och allt möjligt.
Mm. Men du... alltså, återigen så väldigt mycket här handlar ju om förberedelserna, att liksom den här själva kartläggningen av deras vardagsliv på något vis.
Ja, alltså det blir ju mycket så att jag ritar upp deras revir på datorn och förstår hur de rör sig, och det är för mig nästan det roligaste. Det är egentligen det jag kommer ihåg när jag blickar tillbaka till mitt projekt, så minns jag ju de månaderna av fältarbete och spårning och så. Medan bilderna är ju bara liksom kvittot.
Mm, men det är ett väldigt bra kvitto. Ja. Det är roligt för oss andra att få den här inblicken i i djurens liv som inte alltid är precis som vi väntar oss.
Nej, i detta fall helt tvärtom till vad man förväntar sig.
Ja, ja, spännande. Så uppmaningen helt enkelt är att verkligen titta mycket mer in i stan,
ja,
efter djur.
Ja, det finns allt möjligt. Även fåglar som kungsfiskare och så. Jag har till exempel en bild på en kungsfiskare där kungsfiskaren tar 2% av bilden och resten är bara betong med graffiti och allt möjligt. Det är sådana bilder jag älskar att ta.
Mm. Mm.
Man kan också titta på Naturmorgons hemsida om man vill se Denats bilder. Jag står och tittar på just den här skogsmården som tittar liksom på mig och i bakgrunden den här lite rostiga plåtväggen. Det blir en sån skön kontrast. Lena Näslund alltså tillsammans med Denat Lai, naturfotograf, den här morgonen, och vi hör mer av er lite senare i programmet. Hej så länge.
Mm. Hej.
Nu ska vi se var vi ska ta vägen. Jo, hit ska vi ta vägen. Vi ska nämligen göra en ordentlig förflyttning från Veberöd i Skåne, alltså där Denat och Lena håller till, till Hemavan i Lappland, där Sveriges högsta belägna botaniska trädgård finns, nämligen den fjällbotaniska trädgården. Den ligger 600 meter över havet och cirka 100 meter under trädgränsen vid Vindelfjällen. Och för att komma dit åker man hiss. Ingrid Engstedt Edfast var där tidigare sommars tillsammans med Elsa Nyholm som är naturvägledare på Naturum Hemavan Vindelfjällen.
Vi ska alldeles strax åka upp till Fjällbotaniska trädgården. När jag säger åka upp, vi ska faktiskt ta en hiss till en trädgård. Vad beror det här på?
Ja, det är ju att man behöver ta sig upp lite grann för att komma till den här specifika åsen som den botaniska trädgården ligger på. Sen så är det också en tillgänglighetsfråga att vi vill att man ska kunna komma med rullstol och kunna åka upp och sen så åka runt och rulla runt hela trädgården.
Mm. Ja, vi börjar med hissen då.
Vi
trycker på knappen.
Trycker på knappen och så får vi se, den öppnas direkt.
Ja. Så, och vilken våning ska vi välja?
Vi väljer nummer 10.
Det är högt.
Det är några meter vi ska upp.
Ja.
Men det går ganska snabbt.
Den här fjällbotaniska trädgården, har den funnits här länge?
Ja, den är grundad 91 av en man som heter Olof Rune. Som var alltså botaniker i Umeå. Och som var inspirerad, han åkte mycket ner till Alperna och var inspirerad av att där hade de ju faktiskt botaniska trädgårdar på alpinnivå. Och det tänkte han, det här vill jag ta hem till Sverige. Så då så efter sin pension så började han 89 och bygga och samla in växter och så öppnade 91. Nu kommer vi ut här på 10:e våningen.
Och då kommer vi ut en lång trädgång kan man säga.
Ja, en tunnel.
Som leder då, högt över marken, som leder då till botaniska trädgården.
Precis. Så att vi går på lite här.
Kikar man ner så känner man, så ser man att man går över trädtopparna här.
Ja, man får liksom inte kolla ner för mycket för då får man ju svindel. Eller jag brukar i alla fall hålla blicken rak här, inte kolla för mycket mellan spjälorna. Vi har gått högt, vi har höjt några meter. Nu är vi på 600 meters höjd ungefär.
Mm. Det är fullt med sommarblommor omkring oss. Fibblor och smörblommor och ja, smörbollar.
Rallaros. Och björkarna överallt. Det är det ju björkar. I den subalpina zonen som vi har kommit upp till här.
Och när du säger subalpin, vad menar du då?
Då menar jag att man är liksom lite innan den alpina zonen egentligen. För den alpina zonen delas in i låg, mellan och högalpin. Och det är alltså att man är ovanför trädgränsen. Så där har björkarna slutat växa.
Nu kommer vi fram till, det finns
32 stycken rutor kallar vi det. Men det är alltså upphöjda odlingslådor, kanske på höftnivå. Som telemaststolpar ungefär. Vi kan gå fram lite. Här har vi ju kvanne då, som är, det växer ju nästan överallt här i björkskogen.
Den är en rätt så stor, kraftig växt kan man säga. Stora gröna blad och rätt så hög.
Ja, rätt så hög. Som en förväxt kirskål kan man väl nästan säga.
Oh ja.
Ja, de är ju också släkt.
En gigantisk kirskål kan man säga.
Ja, och så kommer det upp så småningom så kommer det blommor som är såna här flockblomstriga men lite rundare. Men jag tänker att du ska få testa och smaka på den här.
Okej.
Okay. Ja. Vi tar en liten bit här. Jag kan börja med att lukta.
Ja, men det luktar kirskål.
Det luktar kirskål?
Ja. Det luktar lite sådär fräscht.
Lite fräscht.
Nyklippt.
Jag tycker att det luktar väldigt alltså parfymerat nästan.
Och så, lite... Ja. Ja, det är lite shampoo också.
Lite shampoo också.
Sånt där grönt shampoo.
Ja, grönt shampoo.
Ja, grönt shampoo.
Vill du smaka en bit?
Ja.
Vågar du det? Ja, ska jag hålla...
Vi kör så.
Kör en liten sån där.
Oj.
Ja, det kommer lite i eftersmaken där.
Jag ska säga att det smakar grönt shampoo också.
Ja. Det är väl lite som det här med koriander. Att vissa tycker att det smakar som tvål. Men det här tycker nog alla kanske smakar lite.
Vad tycker du?
Jag tycker också tvål och ganska skarp alltså, i smaken.
Man ska väl vara väldigt hungrig om man ska göra en sån här sallad på
det. Ja, det tror jag. Men det här är ju alltså en växt som man har ätit väldigt mycket. Både i samiska befolkningen och i bland nybyggarna. Nu har myggor där. Och på många olika man har gjort gompa, alltså syrat renmjölk med den. Det är en ganska liksom, kraftig skälk som man kan skala och grilla. Och det ska tydligen vara ganska gott.
Ja, men det var roligt. Vi går vidare här.
Vi går vidare lite grann. Men jag funderar på om vi ska gena lite.
Ja, absolut.
Vi tar inte den förutbestämda vägen, utan vi går
en stentrappa. Ja, en stig här.
Vi ska gå upp lite till högalpinan. Och då som man går på fjället så har man ju då kommit ovanför nästan all markvegetation. Så då har det slutat vara blåbär och slutat vara lingonris. Och så kommer vi här till högalpinan. Och hur ser det ut här?
Där är det mycket lummer tycks det, och starr av olika slag.
Och framförallt ganska mycket sten.
Mycket sten, ja.
Det är lite klurigt att hitta en plats att växa här där man har tillräckligt med jord och vatten och annat. Men det finns en liten kämpe som är lite uppseendeväckande, och det är isranunken, som är alltså den här lilla kompisen.
Och det är en liten...
Ja, det är en liten filur med en små blad, och så är det som en liten blomma som sticker upp på en skälk med vita kronblad och gult här i mitten. Och...
Ja, kronbladen är små ska jag säga.
Ja, de är liksom som nästan avhuggna. Och det här är alltså den växten i Sverige som är blommande och kan sätta frö på högst höjd. Så den finns uppe på Kebnekaise på 2000 meters höjd. Och där kan den ändå hitta en plats där snön kanske smälter undan en bit. Och så gillar den liksom att bo precis i kanten av snön. Och så laddar den alltså i flera år, upp till 7 år, så kan den ladda innan den kan sätta upp en blomstängel och få en blomma. Och vissa år kanske den inte smälter fram överhuvudtaget.
Ja, man kan säga att mittenpartiet, det gula partiet, det påminner lite grann om då en smörblomma. Mm. Man tittar in på smörblomma, men bladen ser ju, som du säger, avätna ut.
Ja, precis. Kronbladen ser avätna ut och de är vita. Och så även på de riktiga bladen så ser man väl vissa likheter med ett blad från någon annan ranunkelväxt, men de är ju som i miniatyr alltså. Vi går vidare, och vi har ju en annan liten raritet som vi kan börja gå mot.
Ja, men raritet är ju alltid spännande.
Det kan ju alltid vara lite spännande. Och nu har vi kommit fram till vår lilla daggkåpesamling.
För mitt otränade daggkåpeöga så ser de väldigt lika ut.
De är ju otroligt lika. Och det som man kan se skillnad på är ju kanske lite bladens form. Hur de är, det här lite välvda delen på bladen. Och längst ut på bladen så finns det ju små, små taggar. Så vi kan ju gå ner och kolla lite där. Men de är ju ganska små där de växer här. Och då är det ju vissa som har taggar som är lite mer spetsiga. Mm. Och andra som har taggar som är lite rundade sådär. Och så det tredje är ju hur... Vad ska man säga? Längst ner på bladet så är det ju som två lober. Och de kan ju vara separerade eller så kan de täcka över varandra. Antingen så är de lite mer öppna eller så lite mer spetsig liksom, i slutet på bladet.
Och den daggkåpan nu som du säger bara finns här, vilken är det?
Det är ju Tärna daggkåpan. Nu är vi ju i Hemavan, men grannbyn heter Tärnaby och vi befinner oss i Tärna socken. Så det här är alltså en endemisk art som bara finns i ett 5-milsområde här i Tärna socken. Och finns inte i resten av Sverige eller i resten av världen.
Hur kommer det sig?
Ja, den har väl hittat sin lilla plats här. Det är ju så med daggkåpor att de sysslar mycket med asexuell förökning. Så att de bildar kloner av sig själva. Då är det ju lätt för en liten mutation att spridas med. Den försvinner liksom inte i korsningen utan den hänger med och så bosätter den sig på en plats och så blir det den som klonar sig själv.
Ja, den är liten och oansenlig, men den är unik.
Den är unik. Och det är faktiskt lite spännande hur man kom på att det här var en egen art. För då var det en man som hette Edvard Brodesson. Och han red alltså till häst här i norra Lycksele Lappmark. Och som en av de första botanikerna att försöka kartlägga floran här. 1918 var det. Och så kom han ridande vid Tärna kyrka och så såg han att här var minsann en daggkåpa som såg lite annorlunda ut. Så då pressade han ett exemplar och det var lite svårt läste jag i den här rapporten för att just Tärna daggkåpan är ganska vågig som du ser här. Ja. Så det var svårt för honom att pressa den utan att den skulle vika sig över sig själv. Och så åkte han hem och så skrev han en liten text i marginalen. Ny art? Frågetecken. Och så var det två forskare 70 år senare som uppmärksammade den här lilla anteckningen. Och åkte hit och upptäckte att den var jättevanlig här i Tärnabyområdet.
Och sen så är den nu är den en ny art.
Nu är det en egen art. Alchimilla tärnaensis heter den.
Jag måste säga att det är så imponerande att komma ridande på häst och säga att den där daggkåpan ser annorlunda.
Ja, det är ju en bit upp som man ser det på. Han kanske gick av hästen ibland för att gå på marken och kolla. Det är svårt att samla in bara från häst, tänker jag.
Ja. Det känns stort att titta på den där lilla daggkåpan och tänka att ja, den finns bara här och den klonar sig så att den är ju egentligen hela tiden en dublett av sig själv.
Ja. En lite oansenlig växt på många sätt.
Men spännande.
Men otroligt spännande. Ja.
Ska vi gå ut i solen och undvika de här myggorna som vi är förföljda av här?
Precis, det är ju myggtätaste platsen i Hemavan. Vi har vår lilla myr och där frodas de här i fjällbotaniska trädgården.
Där lämnar vi den fjällbotaniska trädgården i Hemavan vid Vindelfjällen i Lappland och det var Ingrid Engstedt Edfast som hade träffat Elsa Nyholm som alltså är naturvägledare på Naturum Hemavan Vindelfjällen och Kristina och Birge Herrljunga skriver nu på morgonen, eller de kanske bor i Herrljunga. Ja, hur som helst, för 3 veckor sedan gick vi en vandring från Hemavan vid Syterskalet. Vi förundrades över alla 50-tal blommor vi såg. Avslutade vandringen vid sevärda fjällbotaniska trädgården i Hemavan, skriver Kristina och Birger. Och så har hon skickat med fantastiskt fina bilder från sin fjällvandring. Jag blir så sugen på fjällvandra. Tack för det. Men vi håller oss kvar i fjällvärlden men förflyttar oss söderut i Frostviksfjällen i nordvästra Jämtland där årets mykologivecka äger rum. Ett knappt 90-tal svampintresserade människor är det som springer omkring där för att kartlägga vilka svampar som växer i skogarna, på myrarna och på fjäll kring orten Gäddede. Och tidigare veckan så fick jag tag på 3 av deltagarna och då var de vid fjällområdet Stekenjokk och så här beskriver Margot Borav det hon har framför sig.
Ja, nu är vi på fjällheden vi har en mäktig landskap för oss med lite fjäll och en vacker bäck och fjällhed. Det är verkligen så vackert här.
Ja, jag förstår. Jag ska strax återkomma till vad ni gör för någonting där. Men jag ska också säga hej till dig, Otto Nilsson, som också är med här nu på telefon.
Hej, hej. Jag är här uppe på min första mykologivecka, så att jag är lite mör nu efter några dagar. Men det var väldigt trevligt att sitta här och prata i solen på en fantastisk fjällhed en stund.
Mm. Precis, så nästan 90 personer är det som springer omkring där i skogarna och på fjället kring Gäddede i norra Jämtland. Mikael Jeppsson, du är ansvarig för den här mykologiveckan. Berätta mer, alltså mykologi, det betyder då svampar. Det är alltså en svampvecka som är förlagd här uppe i Jämtland. Vad gör ni på den här veckan?
Ja, det är svampar som är huvudtemat här, och vi brukar ju årligen samla ihop ett gäng medlemmar som i föreningen då, som bor och äter och jobbar tillsammans i någonstans i Sverige. Och det här året så följde på Jämtland. Och vi åker ut, vi inventerar på de här lokalerna, vi skriver upp allt vi hittar. Och det vi kan artbestämma i fält när vi är ute på platserna, det noterar vi. Det vi inte kan artbestämma, för det är ju ganska mycket som kan vara svårt att artbestämma, det tar vi med oss till vår arbetslokal nere i Gäddede, där vi har mikroskop och litteratur, och vi har även experter som hjälper till med artbestämningar. Och det vi gör, det är ju egentligen att titta på artmångfalden, biodiversiteten i de här olika miljöerna som vi går i. Allting rapporteras in på artportalen, på SLU Artdatabankens fynddatabas, så att det ska bli tillgängligt för allmänhet och forskare och vem som vill. Så,
ja. Precis, så all den här datan, den blir tillgänglig, alla fynd som ni gör, den kan man sedan använda i olika forskningsändamål och sådär. Men varför har ni valt just den här platsen då i Gäddede-trakten i norra Jämtland?
Ja, vi brukar ju variera oss då mellan olika områden i Sverige. Förra året var vi i Skåne. Och detta året vill vi vara lite längre norrut, och det är ju Gäddede ligger bra till. Det är långt för de flesta att åka till Gäddede, men det har ändå kommit väldigt många människor. Och vi har då ett ganska brett utbud av olika vegetationstyper, både barrskogar och lövskogar och öppna gräsmarker, och inte minst den här alpina miljön som vi sitter i nu då uppe i fjällen.
Mm. Just det. Och nu har ni varit där några dagar då, och den här veckan tar slut och till helgen. Otto, du sa att det var första gången för dig som du är med på den här veckan. Hur har det varit hittills, tycker du?
Jo, men det har varit fantastiskt trevligt. Det är ju dels en jättefin möjlighet att få se olika miljöer och utforska dem. Med fokus på att titta på svamp, vilket man kanske inte alltid gör när man är ute och går på fina ställen. Eller ja, de som är med här gör ju det. Men,
ja, men
i alla fall. Och så lär man ju sig väldigt mycket. Det finns ju allt ifrån från de som kan artbestämma varenda liten brun fläck till de som är superspecialiserade på olika grupper. Så att det finns ju jättemånga att fråga, och man får se jättemycket olika arter och lära sig allt möjligt skoj. Så att det har varit jättetrevligt.
Margot, är det första gången för dig som du är med på en sån här vecka?
Nej, det är fjärde gången för mig. Jag har varit i Nordmaling, i Småland och i Skåne förra året. Och nu är det fjärde gången. Ja, det är jättekul att vara med. Så jag vill varje år gå med nu.
Mm. Men du har rest hela vägen från Belgien för att vara med på detta.
Ja, första gången jag var med så bodde jag i Sverige, och jag tänkte det är så kul. Så när vi flyttade tillbaka till Belgien så sa vi vi kommer att gå med mykologiveckan, även om det är så långt bort.
Det är värt resan. Vad är det häftigaste du har hittat?
Ja, det var en hjortunge jag har hittat.
Vad heter det, sa du? En
En jordtunga.
Jordtunga.
Jordtunga. Den ser, den här jordtungan, det ser inte så speciellt ut. Det är en liten svart brun gren som sticker ut i jorden, men det är kanske en ny art för Sverige. Det är en ganska nybeskriven art och den hade inte hittat i Sverige än. Så jag var den första. Ja, vi måste bekräfta den med en sekvens. Men ja, om det blir bekräftat så har det varit en jättetungt fynd.
Wow, vad häftigt. Vad tänkte du när du fick syn på den då?
När jag fick syn på den i fält var jag, det kan vara intressant, men man kan inte bestämma den i fält. Men på eftermiddagen mikroskoperade jag och jag kom fram till den här arten och då var jag jätteglad. Det var så roligt att komma fram till den arten och se att den har inte hittat i Sverige än. Jag var jätteglad.
Det sa alltså Margot Borav när jag pratade med henne i torsdags och idag är de på väg hem. Och det är alltså en art av jordtunga som inte är beskriven i Sverige ännu som Margot eventuellt har hittat. Då. Och nu ska den skickas på DNA-analys och fortsättning följer. Det här är Naturmorgon i Sveriges Radio P1 och vi strax ska tillbaka till Veberöd öster om Lund där morgonens fältreporter finns tillsammans med en naturfotograf. Men innan dess ska vi berätta att i veckan så var Naturmorgon med på Östersjöfestivalen, i grunden en musikfestival i Bärvaldshallen där Karin Gyllenklev och undervattensljudexperten Mattias Andersson beskrev den konsert som utspelar sig under ytan där tumlare, sälare och även fiskar bidrar med ljud. Här kommer ett litet smakprov.
Och nu fick vi höra snultra. Jag tror att många kanske tänker på fiskar som ändå ganska tysta. De kanske kan gapa, men ut kommer inga ljud. Men det finns, vad finns det fler för fiskarter som faktiskt aktivt gör ljud i Östersjön?
Det är ju framförallt torsken som kanske är det mest karismatiska. Men vi också har simpa av olika arter. Sen är det andra djur som gör ljud av sig själva. Då. Just sillen då har ju sitt speciella ljud som vi kan återkomma till kanske. Men annars är ju torsken som är den mest, kan man säga, den vokalisten i Östersjön.
Torsken. Vi lyssnar på
torsken. Fiskar.
Ja, vi lyssnar på torsken. Varför låter torsken så här?
Man kan säga att det finns väl två eller tre huvudsakliga ljud man har tittat på då, framförallt i akvarier då man ser vad fiskarna gör och sen har man spelat in ljudet. Och det första är kanske när man bråkar och vill hävda sitt revir som man säger som biolog. Då kan de utstöta ganska kraftiga ljud, mer kanske är knockandet som vi kallar det som ni hörde här i slutet. Det kan vara att man då vill få bort de andra hanarna kanske om ett område. Men framförallt är det under parningen, under leken, då är det väldigt viktigt med ljudet. För man har sett att ju större torskan är, och här kanske måste säga hur de gör ljudet, för det hänger ihop.
Ja, visst.
Nej, men de har stora muskler kring sin simblåsa. Simblåsan är en luftfylld kapsel kan man säga, mitt i fisken. Och den är kopplad till munnen. Det är en lite gas som sipprar in i den här blåsan. Och när man vill då göra ljud så vibrerar torsken simblåsa med sina muskler och ut kommer det knorran i lätet. Så vilken frekvens det blir beror på hur stor simblåsan är. Och sen så hur snabbt den repeterar så kan den göra olika typer av mönster. Men that's it. Den kan inte göra som sälar ni hörde utan att det är det den har. Och det kan ju skapa vissa problem för den då när den befinner sig i bullriga miljöer. Men hanen då har man visat sig att ju större simblåsmuskler den har desto mer framgång har den i sin reproduktion. Så att ju större starkare du är desto mer ljud du gör desto större framgång har du hos damerna.
Ja.
Och då letar honorna efter den mest vokaliserande hanen. Och sen så kan de synkronisera sin parningsrit liksom med ljud.
Ja.
Så att det är väldigt viktigt för dem det här.
Mm, det sa alltså undervattensexperten Mattias Andersson till Naturmorgons Karin Gyllenklev. Och vill du höra hela livepodden från Östersjöfestivalen så finns den på Naturmorgons hemsida och i appen Sveriges Radio. Sök på undervattensljud i Östersjön. Men nu ska vi tillbaka till Veberöd öster om Lund där morgonens fältreporter Lena Näslund finns tillsammans med Denat Lai som är en naturfotograf.
Mm, vi sitter här på stigen som går på ovansidan av det här grävlinggrytet där åtminstone en grävling smet in i morse innan det hade ljusnat. Och det är en väldigt lugn och fin, lite gråluden morgon där vi sitter i utkanten av samhället Veberöd. Men nu tänkte jag att vi skulle lämna det här med stadsnära och sådär. Och ta ditt nästa projekt, Denat. För då är du ute i, vad ska vi säga, den vilda naturen.
Ja, men det just med lodjur så händer det att man måste gå mycket djupare in i skogen.
Mm. Och lodjur tror jag att de flesta fotografer och även andra som har liksom kämpat för att få se ett vilt lodjur i Sverige kan liksom instämma i att det är bland det svåraste man kan ge sig på.
Ja, särskilt i Skåne. För det här finns bara kanske 15 individer enligt länsstyrelsen. Och jag bor ju nästan 2 timmar bort från det närmaste lodjursreviret. Så för mig var det en rejäl utmaning bara med avståndet i hur jag skulle fota dem.
Mm, för en kille som ofta cyklar till...
Ja, som inte ens har körkort.
Men du, hur har du då gjort när du har liksom... Och nu ska du inte bara ta stillbilder utan också försöka filma lodjur.
Mm, ja, det stämmer. Jag ska försöka filma för en naturdokumentär. Så det ska bli riktigt spännande. Jag har ju lyckats ta stillbilder redan. Men just naturfilm har jag börjat testa mig mycket mer nu. Mm. Det är en helt annan grej egentligen. För du måste ha ett helt annat tankesätt när du filmar ett lodjur än när du fotar ett lodjur.
Just det, för när du fotar och när du använder såna här kamerafällor som du gör med lodjuren och som du gjorde med skogsmården. Då har du liksom bestämt en punkt där bilden ska tas.
Ja. Ja, men precis. Men när jag ska filma ett lodjur, då måste jag se till att kamerorna börjar rulla innan lodjuret ens är i bilden. Det som kallas för en walk-in. Och jag tror många också blir förvirrade, för jag filmar ju inte bara lodjuren med en liten hotellkamera. Utan det är ju liksom systemkameror med olika vinklar och mikrofoner. Och sensorerna måste också kunna fånga upp ljuset på ett väldigt... väldigt fint sätt. För jag kan ju inte använda blixtar eller så.
Nej, just det. Utan, och då är ju problemet att lodjuret är ju sällan ute i fullt dagsljus.
Nej, exakt. Och det som är svårt är att lodjuret besöker så sällan. Jag har ju vissa platser där lodjuret återvänder kanske en gång varje månad. Och då är det svåra, hur tusan ska kameran veta när den ska börja filma när lodjuret passerar i 10 sekunder varje 3 miljoner sekunder. Det är det som är den riktiga utmaningen. För vem som helst kan ju lägga ut en kamera, men hur ska kameran veta när den ska filma? Och det är det jag utvecklar mina egna sensorer för. Jag har fått hjälp av min pappa också som är ingenjör. Och så utvecklar jag sensorer som känner av när lodjuret passerar.
Men inte tar och slösar bilderna och batterierna på en hare till exempel?
Det är där utmaningen ligger, för det kan ju vara vinden som får löv att prassla och harar som hoppar förbi kameran. Och om för mycket sånt händer så kommer ju kameran börja filma och tappa sitt batteri. Och då när lodjuret passerar så blir det ju ingen film. Och det är där utmaningen ligger.
Mm. Men du, ska vi titta på de här stillbilderna som du har fått?
Där har vi ett lodjur som sitter på en stenmur med snötäckt snötäckt landskap.
Ja, det är väldigt vackert med snön som, det är inte jättemycket snö, men det är liksom snön som ligger som ett mönster i stenmuren och så lite snötäcke på marken. Och så lodjuret som sitter där uppe
ja.
Och återigen tittar rakt på oss.
Alltså den här bilden förstår jag fortfarande inte. Det var ett halvår sedan den togs nu. Och det var min första riktiga bild på ett lodjur. Och jag förstår fortfarande inte varför den hoppar upp på stenmuren. För egentligen så passerar den framför stenmuren. Men den måste ha blivit så nyfiken på kamerorna att den bara fick för sig att hoppa upp och sätta sig där och kolla. Och jag har fortfarande inte riktigt smält in den här bilden. Men jag är väldigt stolt över den.
Mm. Och sen är det en fin himmel bakom också.
Ja, just den blå himlen hade jag planerat i förväg. För jag hade sett att lodjuret passerar en halvtimme efter solnedgång. Och då så ställde jag in kameran med rätt inställningar så jag kunde få den blå himlen.
Ja, så det är så du jobbar när du planerar. Så förutom att du inte hade sett lodjuret sitta på stenmuren så har du ändå sett bilden. Liksom innan den, långt innan den är tagen.
Ja, alltså jag har hållit på nu i kanske 8 månader. Och det är vissa bilder som har suttit i mitt huvud nu i flera månader som jag försöker skapa. Och det är det som är så spännande med kamerafällor. För jag har ju byggt upp hela bilden. Exakt vart kameran ska sitta, exakt vart lodjuret ska stå, hur den ska blicka och hur ljuset kommer falla. Allting sitter i mitt huvud.
Och det gäller bara att få lodjur.
Ja, exakt. Utmaningen är ju då bara att få lodjuret att posera. Och det är där jag tycker spänningen ligger.
Ja, ah, otroligt, otroligt spännande. Den där bilden finns också på Naturmorgons hemsida. Den är väldigt vacker. Men vi väntar med spänning på att få se dina filmbilder också.
Ja.
Du, tack för en härlig morgon vid Grävlinggrytet.
Ja, detsamma. Det var jättetrevligt.
Ja, vilka bilder. Och precis som du sa, Lena, så finns den här bilden då bland annat på lodjuret som sitter liksom på den här stenmuren i snön där. Alltså man kan ju liksom inte riktigt få nog av den. Lena Näslund, alltså tillsammans med Denat Lai som är naturfotograf från Skåne, Lund. Och tack så mycket för den här morgonen, Lena.
Tack, tack.
Dags för veckans kråkvinkel den här lördagen med Lisa Henkov som tar avstamp i en fabel.
Vargen kommer! Så ropade en vallpojke när han hade tråkigt och hela byn kom rusande för att hjälpa till och skydda fåren. Det visade sig att det var ingen varg där. Pojken hade lurats för att få sig ett gott skratt. Och det upprepades flera gånger. Så till sist, när det verkligen kom en varg och pojken ropade, så kom inga bybor till undsättning. Fabeln Vallpojken och vargen, nedtecknad av greken Aisopos för 2500 år sedan, sätter ord på ett ständigt aktuellt mänskligt dilemma. Vi ska inte larma i onödan, för då riskerar vi att inte bli trodda när det verkligen är fara och färde. Ja, om man vaktar får är en annalkande varg en fara. Men mina tankar, de far iväg till en gång när jag hade hoppats höra någon ropa "Slaguglan kommer!" så att jag kunde få höra en slaguggla. Vi stod i mörkret i skogen i Medelpad med händerna kupade bakom öronen och lyssnade. Det var slaguglans skog. Tiden var rätt, platsen rätt. En person stod vänd åt andra hållet och sa plötsligt, hörde ni? Det var som ett skällande ljud, bara en gång. Och mina öron var riktade åt fel håll just då. Det blev ingen slaguggla för mig den gången, för jag lyssnade åt fel håll de korta sekunder då det gällde. Ja, och sånt händer ju hela tiden när man är ute i naturen. I andra fall larmas det inte alls. det är lätt att missa långsamma förändringar också, som utarmningen av biologisk mångfald. Jag gör ett besök i marker jag inte rört mig i på ett 20-tal år och försöker hitta igen de färggranna bastardsvärmarna som vi brukade räkna i vägkanten. Nu finns där en skylt, artrik vägkant, men mattan av gråfibblor och åkervädd har ersatts av hundkex och gräs och inga bastardsvärmare. Vad hände? En massa olika saker antagligen, lite i taget. Ingen enskild händelse var så allvarlig att det finns anledning att ropa vargen kommer. Men nu är bastardsvärmarna borta. Det var nog ingen som var där och räknade dem under åren som gått. Och även om det var det, när var det dags att larma? Tänk om nästa år skulle det bli lite bättre igen, utan att man vet varför. Då skulle kanske alla säga att man ska inte ropa vargen kommer i onödan. För vallpojken i fabeln gick det ju så att när vargen väl kom var det ingen som hörsammade pojkens rop och vargen tog några får. Fabens slutord är: den som en gång ljuger, honom tror man inte även när han talar sanning. Ja, så resonerade de gamla grekerna. Hur som helst, oavsett hur och när vi ropar, så är det avgörande åt vilket håll vi riktar vår uppmärksamhet.
Lisa Henkow i veckans kråkvinkel. Dags för en ny chans att vinna fina naturmorgonpriser, så här lyder veckans naturfråga. Visst kan tankarna leda iväg till både golf och godis, men det är i skogen detta släkte dyker upp nästan som ett väsen. Det finns en handfull arter i Sverige. De saknar hatt och ser ut som något miniatyrvapen i familjen Flinta skulle använda sig av. Kan du svaret så skickar du det till naturmorgon@sverigesradio.se eller naturmorgon 359 30 i Växjö. Vi tar frågan en gång till. Visst kan tankarna leda iväg till både golf och godis, men det är i skogen detta släkte dyker upp nästan som ett väsen. Det finns en handfull arter i Sverige. De saknar hatt och ser ut som något miniatyrvapen familjen Flinta skulle använda sig av. Rätt svar på förra veckans fråga var gammafly, och de som vann priser heter Frida Torselius i Älvsjö, William och Hanna Fjällborg i Luleå och Ann-Helén Harnesk i Koler. I Naturmorgon idag har vi hängt med naturfotografen Denat Lai, men vi har också pratat med en glad mykolog som förmodligen hittat en ny svampart för Sverige.
Ja, det var så roligt att komma fram till den arten och se att den har inte hittat i Sverige än. Jag var jätteglad.
Margot Borav, som av allt att döma hittat en ny art av jordtunga i norra Jämtland på mykologiveckan där. Nästa vecka här i Naturmorgon så hittar vi vår fältreporter på 1135 meters höjd på Tarfala forskningsstation omgiven av glaciärer. I den här högalpina miljön i Kebnekaisefjällen samlar forskare just nu in frön av vilda växter. Hur hittar de fröna och varför behövs en fröbank, är frågor som vi ställer. Vi som har jobbat med programmet idag är Helena Söderlund som är Naturmorgons producent, tekniker, det har Martin Tomolin varit, fältreporter var ju Lena Näslund och jag heter Joakim Lindvall. Det där var en morgande lodjurshanne. Ha nu en härlig sensommarlördag så hörs vi igen om en vecka.